Profetia ska inte tolkas ifrån något annat land än Israels land. Många profetier tolkas utifrån västvärlden och från Amerika och så vidare. Och när man utgår från att vårat land eller våran kultur eller våran värld är det man ska tolka, och vårat sätt att räkna tiden till exempel, så tolkar man profetier utifrån det, då kommer man fel. För profetia gavs ifrån landet Israel och måste tolkas ifrån landet Israel. Till och med Toran gavs utifrån landet, trots att den inte skrevs i landet. Toran skrevs ju inte i landet Israel. Men på flera ställen kan man läsa att Israel befann sig på andra sidan Jordan. Och Moses skrev ner denna lagbok på andra sidan Jordan. Och Herren talade till Israel på andra sidan Jordan. Det är ju märkligt att det står så. Israels barn var alltså på östra sidan. De hade inte gått över Jordan än. Och så säger Herren att det var andra sidan. Skulle inte andra sidan vara västra sidan då? För där ser vi alltså att till och med Toran som Gud gav till Israels folk i öknen och på östra sidan hade sitt ursprung i landet. Och den liksom flög över till Israel på andra sidan. Och så skrev Moshe Rabbeinu ner där på andra sidan. Men ursprunget för gudomlig uppenbarelse är just landet Israel. Och det är väldigt viktigt att ha det i beräkningen när man försöker tolka profetiska ord. För om man inte utgår från det, alltså den plattform som Herren har skapat i den här världen för att förstå profetia, då kommer man fel. Och då kommer vi inte på de här fyra blodmånarna nu som har varit i sträck. Och det är ju ett mycket märkligt astronomiskt fenomen. Jag vet inte om alla känner till, om det är någon som inte känner till det, så räcker ett litet finger och behöver inte säga att jag känner inte till det. Okej, vi har några som inte känner 100% till. Och det är inte så lätt att känna till hur det fungerar. När det blir månförmörkelser, då är ju jorden mitt emellan solen och månen. Solen lyser på månen och månen reflekterar på jorden. Och då är det fullmåne. När jorden är mitt emellan så blir det fullmåne. För då ser man ju hela reflexen. Nästan i en rak linje, solen, jorden och månen. Och precis när det är fullmåne, då är det rätt vinkel när månen är som störst. Och då kan det hända att jorden kommer emellan och skapar en skugga på månen. Och det är så månförmörkelse uppstår. Och vid vissa tillfällen så blir den skuggan så kraftig att månen ger ett rött sken, så det ser ut som en blodröd skiva i skyn. Naturligtvis på natten då. Och det händer inte så ofta. Ja, det händer lite då, men det som är märkligt i det här sammanhanget är att om månen blir förmörkad på en judisk högtid och sen en högtid till och sen en högtid till och sen en högtid till, alltså fyra högtider i rad, och den blir så förmörkad att den blir blodröd fyra gånger i sträck, då är det ett mycket märkligt fenomen. Och det här har man då studerat och funderat på. Titta, när hände det sist i historien? Och det har varit några gånger i historien. För det, alltså stjärnorna och månen och solen går ju i en viss, ett visst mönster. Och så kommer det igen efter vissa tider samma fenomen. Och man menar då att det har hänt väldigt märkliga saker i historien när detta skedde då. Så gör man lite parallell och så jämför man att det måste hända någonting väldigt stort nu. Så det var ju många som trodde att Messias skulle komma nu den här hösten. Man kan hitta alla möjliga idéer. Om man går på nätet så kan man hitta allt från det ena till det andra. För det är ju så, vi har ju rätt att fundera och tänka. Men problemet är när vi gör kategoriska uttalanden och säger så är det. Jag får försiktiga i allt här. Det kom även till Sverige det här för en tid sedan. Den här informationen. Strax innan den första blodmånen så kom det till mig. Ett brev om hur mäktigt det här var och så vidare. Jag gick in lite på nätet och tittade på de som hade fört fram det här. Och vad de hade för argument och vad de hade för slutsatser. Och för mig är det väldigt, väldigt viktigt, det som jag sa i början här, att när vi då ser i det här fallet ett astronomiskt fenomen som också finns i profetin, att månen ska bli blodröd här innan Herrens dag kommer. Månen ska vändas i blod. Så det är väldigt viktigt att man utgår från Israel. Och jag såg att utgångspunkten för det här, det var inte Israel utan det var Amerika. Och då gick det upp ett litet frågetecken på mig. Hur mycket ska man ta det här på allvar? Om man tittar på de här fyra månaderna då, så var tre månförmörkelser inte synliga i Israel. De tre första syntes inte. Och det skedde ju då förra årets Pesach. Pesachnatten, alltså påsknatten. Första natten i Sukkot förra året. Eller förlåt mig, förra årets Pesach. Förra årets Sukkot. Förra årets Pesach. Och förra årets Sukkot. Första natten. För vi har ju kommit in i ett nytt år nu, det vet ni ju. Det var alltså förra året. För några veckor sedan var det förra året. Det tar lite tid att komma in i det där. Och den sista blodmånen syntes faktiskt från Jerusalem. Jag låg i en sucka då på natten och tänkte jag ska upp. Och folk var uppe på natten och de ungdomarna i vårt grannskapsområde. De levde om så väldigt så jag somnade nog inte förrän klockan 2. Då orkade jag inte gå upp klockan 4 igen för att titta på månen. Så jag låg och sov. Men de hade visst sett den och berättade dem efter att de hade sett den här blodmånen. Vid horisonten, väldigt stark. Och månen var 14% större än normalt. Och det är ju väldigt märkligt. Alltså, den var närmast jorden som den kan komma. Det har också det har med de olika rörelserna av himlakropparna att göra. Så att månen var närmare jorden än vad den brukar vara. Så den var 14% större. Så det var ett märkligt tecken på himlen alltså, i Israel. Men det var bara en av de fyra. I Talmud så kan man läsa om att när det blir månförmörkelse så är det ett tecken på dom över Israel. Månen är ett speciellt fenomen som Herren har satt som ett tecken för Israel. Och solen är för folken. Så när det blir solförmörkelse så är det ett tecken för folken. Enligt vad Talmud lär. Om vi nu ska gå på det så är det alltså... När det blir månförmörkelse så är det ett budskap till det judiska folket. Och då ställer man sig frågan, om Gud vill göra någonting i Israel och tala om det genom månförmörkelser, då borde han ju visa dem i Israel, eller hur? Så jag drog den slutsatsen att jag tror inte att Messias kommer nu, och jag tror inte alls att de här fyra blodröda månarna har så stor betydelse för judarna i Israel. Eftersom inte Gud visar dem det. Men det kan ju ha betydelse för judarna i Amerika. Där de visades. De tre första. Och alla fyra visades i den västra världen. Både Nord, Mellan och Sydamerika. Och även Europa. Jag vet inte om ni såg de tre första här i Europa. Månförmörkelserna. Jag var inte uppe då, sig. Jag låg och såg. Men var det någon av er som såg den fjärde här? Nu första natten. Okej. Hur dags var det? Jag var klockan 3 ungefär.
Fyra.
Var det klockan 4?
Fem.
Var det 5 i Israel då?
Jag såg att det
här var Israel. Jaha. Var du där på natten klockan 4? Klockan 5 var det då på morgonen?
Jag såg den på tv.
Ja. Såg den på tv, var bra. Okej. Om det nu är så att det månar om eller förebåda dom över judiska folket, så kan man ju tänka sig då att nu har vi fått en varningssignal. Tre varningssignaler i väst. Jag tolkar det som så att om man ska se det här som ett budskap från himlen till det judiska folket, så säger Gud till judarna: akta er för att bo kvar här, flytta till Israel. Det kommer dom över judarna i hela västvärlden. Det kommer blod över det judiska folket. Så lämna USA, lämna Centralamerika, lämna Sydamerika. Och kom hem till Israel, det är som jag tolkar det här budskapet. Annars blir det problem för er. Men så är det den fjärde då som visas i Israel. Så trots att ni kommer till Israel så får ni också problem. Men inte riktigt så mycket. Inte riktigt så mycket. Ni har 3 gånger mycket mer plågor utanför än om ni kommer till Israel. Eller vad det blir? Nej, det blir inte. Det blir 75. Vad blir det? Ah, jag glömde. Det var för svår matematik. Vad händer nu under Sukkot i Israel? Och vad händer nu? Vi är bara några dagar efteråt. Första natten under Sukkot kom detta tecknet. Under sabbaten i Sukkot, då sov vi över i en sukka i Jerusalem. Precis i det i gränsen till det arabiska kvarteret. Precis nedanför fönstret är den stora kommersiella gatan där alla affärerna är. Araberna har sina affärer. Och på andra sidan alltså, är det då judiska kvarteret, så vi sov precis vid gränsen där. När vi tittade ut genom balkongen så kunde vi nästan ta på guldkupolen där. Det kändes nästan som att den var så nära. Och där fanns en sucka då och vi sov över där på natten. Och efter sabbaten så var det väldigt, väldigt jobbigt i atmosfären. Och vi hade kvällsbön och sen gjorde vi Havdalah. Skilde mellan sabbaten och veckodagarna. Och det var väldigt tungt. Ja, vi gjorde det som vi skulle och sen gick vi och tog ner en dekoration som min fru och våran dotter hade gjort och jag hjälpte till. Innan sabbaten så ordnade vi en sucka blommor och lampor och tyger för en bar mitzva, en stor högtid som en rik familj från USA hade beställt. De skulle fira sin son som var 13 år. Och då bad de om massor med fina blommor och så här dekoration. Med inbjudningskort och allt sånt där. Så det satte vi upp i en sucka och det var på ett tak i en yeshiva. Kanske bara 100 meter från muren. En judisk bibelskola. Och där, det var, suckan var kanske 3 gånger större än det här rummet. Det var många inbjudna då. Det var som ett bröllop. Och då kan man ju inte ta, det var ju på sabbaten detta skedde då. Så vi var precis färdiga innan sabbaten, så gick vi hem och firade sabbat. Och så kom vi tillbaka efter sabbaten och tog ner allt det här. Och då fick vi reda på att precis strax innan hade det varit ett attentat någon 100 meter därifrån vid Lejonporten i det gamla stan. En familj hade varit vid muren och bett, en man och hans hustru och 2 barn. Och mellan 2 polisvakter, poliserna har ungefär 100 meter mellan sig och står och vaktar för att det judiska folket och även araberna inte ska göra sig illa själva. Men mitt emellan de här vaktposterna så var det en ung kille på 19 år, en arab som attackerade med kniv. Den här familjen. Mannen hade pistol. Men han hann inte få loss den. Utan han var väldigt skicklig. Eller vad man ska kalla det. Effektiv den här killen. Och attackerade knivhög mannen. Och en rabbin som bor i området. Som var 43 år gammal. Som är. Jag tror han var. Någon typ av officerare. Också inom armén. Kom för att hjälpa, men han blev nedstungen. Han blev också knivskuren och både mannen och rabbinen dog. Kvinnan fick knivhugg i ryggen och det blödde väldigt mycket. Hon berättar efter, hon var allvarligt skadad. Men hon berättade sen på sjukhuset och berättade till nyhetsmedia vad som hade hänt, hur hon hade upplevt det hela då. Hon bad om hjälp. Hon kände att när gärningsmannen attackerade så stod alla och hejade på runt omkring. Och skrattade och spottade på dem. Och hon försökte desperat få tag på någon som kunde hjälpa henne att få vård. Och hon tog tag i en man och sa hjälp mig, i hennes sista desperat. Han bara knuffade undan henne och sa dö. hade han sagt då. Polisen kom och gärningsmannen blev skjuten, dog. Även ett litet barn fick ett kulskott i ett av benen. Men det har de inte skrivit så mycket om efteråt, så att jag tror att det inte är så allvarligt. Våran dotter fick reda på att den här rabbinen som kom till hjälp var en god vän till familjen. Hon hade varit hemma hos honom och studerat Toran under ett år en gång i veckan. Och det tog henne och oss väldigt hårt. Inte som att vi skulle bli rädda. Vi har ingen fruktan för situationen, men vi känner väldigt att det är nära. Liksom det är vårt för folk. Och det var svårt att sova den natten i suckan. Jag låg till 1:30 ungefär. Dels ville jag lyssna på nyheterna och vad som hände då varje halvtimme. Men samtidigt så hörde man då att det tilltog med alarm i staden. Det hördes mer och mer polis, sirener och även kanske ambulans. Det är svårt att bedöma på natten när man inte är där och ser vad som händer. När Hanna åkte för att hämta bilen, när vi skulle ta ner alla de här blommorna och dekorationsmaterialen, så vi kunde inte parkera bilen inom murarna, för det är avstängt under sabbaten då. Och det är svårt att få parkering där. Så vi hade en gratis parkering utanför stan. Så hon gick och hämtade bilen. Sen när hon kom tillbaka med bilen för att vi skulle lasta den då, så såg hon att det hade samlat massor med folk utanför Jaffa-porten. Judiska människor som demonstrerade mot det här våldet då som hade skett. Och på natten då när jag låg i suckan, så hörde jag hur det tilltog. Skrik, rop från stora skaror av människor. Jag tänkte, nu är araberna i upplopp här. Och de här demonstranterna då, de ropade och var väldigt... Det var alltså judiska demonstranter som menar att nu får det vara nog med det här. Och samma natt så var det flera saker som hände. Det var väl, om jag minns, var 18 stycken olika attacker på olika platser i landet. I Hebron, i Samarien och i olika ställen då. Och en kille klockan, ja det var faktiskt på morgonen, en yeshiva-student som blev attackerad av en arab på lite längre utanför Jerusalem. Och han blev skuren av en kniv och lyckades smita undan och sprang. Och både han och araben föll. Men då kom den här yeshiva-studentens vän och han hade en gas, tårgas, och sprutade på den som attackerade. Och då lyckades han smita den. Han smet undan han som blev utsatt då för kniv. Han hade blivit skadad, men han överlevde. Och araben blev nedskjuten av polisen strax efteråt. Det var samma natt. Och det här har ökat nu. Det ökar mer och mer nu. Jag funderar på om det har någonting med blodmånen att göra. Det är ju ganska intressant att det är väldigt nära då, va? Det kommer blod över judiska folket just nu. Jag tror vi är nära Zakaria 12. Det kriget som nämns om där. Så om ni vill kan vi titta på den texten där. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, den evige, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Vad betyder det? Vad betyder att Jerusalem blir en berusningens kalk för alla folk runt omkring? Alla folken runt omkring är inte så svårt att tyda. Det är ju de arabiska folken runt omkring. Och Jerusalem, att det blir en berusningens kalk, vad betyder det? Det är alltså en någonting som gör att folk blir berusade av Jerusalem. Man har inte kvar sina sinnens fulla bruk. Man blir knäpp i huvudet, om man får säga på ren svenska. Man blir berusad, man blir full. Man kan inte tänka klart, man drar felaktiga slutsatser. Man får känslor som man inte får annars. Jerusalem är en berusningens kalk, och det tredje vi ser här är att Herren har gjort det här. Så istället för att oja oss alldeles för mycket över det som händer, så låt oss gå upp på en högre nivå och försöka förstå att det här är en del av Guds plan. Det finns en Gud i himlen och på jorden, han och ingen annan, och han regerar i sin skapelse som han vill. Och han säger att han gör Jerusalem till en berusningens kalk. Gud vill att det ska ske, det som sker. Trots att vi tycker det är smärtsamt och svårt. Men vad är det för syfte med det? Det var det precis Petrus nämnde här innan. Vi ska läsa det ordet innan. Håll kvar fingret i Zakaria. Och så smiter vi lite snabbt till andra Thessalonikerbrevet. Vad det var? 2:11. Och det här är också en profetisk text som talar om vår tid. Vi kan väl läsa lite längre innan här. Vi kan läsa vers 1 och framåt. I frågan om vår Herre Yeshua Messias tillkommelse. Vår Herres Yeshua Messias tillkommelse. Och hur vi ska församlas till honom, ber vi er kära bröder att ni inte vare sig genom någon andeingivelse eller på grund av något ord eller något brev som menas komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må, det rätt? Ja, det måste vara på vad sätt det vara må. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, har trätt fram. Vedersakaren, finns det någon bättre översättning på det ordet?
Motståndaren,
okej, det är bra. Som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och menar sig vara Gud, eller föregiver, säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast eller bara måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Yeshua döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Det är inte riktigt där än. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra dem som går förlorade. Och så kommer det här viktiga nu. Till straff, därför att de inte gav kärleken till sanningen rum. Här är nyckeln. De gav inte kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta. Vers 10. Därför sänder Gud också över dem, eller sänder också Gud över dem villfarelsens makt. Jag ser det samma sak. Den här berusningen, det är villfarelsens makt. Gud sänder villfarelsens makt över dem så att de sätter tro till lögnen. Islam grundar sig på lögn. Och det är många lögner när det gäller Jerusalem. Nu ljuger man och säger att det inte har funnits något tempel. Ja, det är bra att skratta. Det är rätt. Det är bättre att ta det på ett gott skratt. Det är som att säga att det finns inga träd på jorden. När man står i öknen och tittar, då finns det inga träd. Men sanningen är lite större än den lilla bild som du har just nu. För att de ska bli dömda, alla de som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Med andra ord, det är Gud som vill att dessa människor ska bli dömda. Gud är ute efter judehatande araber och judehatande svenskar. Han kommer att döma de judehatande människorna på jorden. Därför sänder han villfarelsens ande över dem. För att de ska öka på sitt hat och öka på sitt våld. För att domen ska komma över dem. Det är Gud som gör det. Så istället för att oja oss för mycket, så låt oss komma upp på en högre nivå. Och ja, frågan är, hur ska vi samarbeta med Gud i det här? Ja, det första är att vi får inte vara som kycklingarna som bara ser den lilla världen här nere och bam, 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 håller på som alla andra och kacklar. Utan låt oss ha ett örnperspektiv och inse att det finns en Gud som har allt under kontroll och han leder världshistorien. Jag önskar ju att det kan finnas människor bland dessa som kan uppleva frälsningen. Och domen kan också leda till frälsning. När domen kommer så kan människor vända om. Men jag tror inte de flesta gör det. Men det finns några, som Rahab till exempel. Domen kom över folken i landet, men det fanns en kvinna som sa att hon ville hjälpa Israel. Hon hjälpte spejarna i Jeriko. Och så blev hon och hennes familj räddade. För hon släppte inte till för hatet gentemot Israels folk. Om vi går tillbaka till Zakaria nu då. Vi var i vers 3. Nej, vi var i vers 2. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk. Vi kan ju försöka. Jag tycker att det är helt rätt att man ska sprida sann journalistik när det gäller Israel. Så jag stöder Paul Widéns nyhetsförmedling från Israel. Men Gud har ju låtit lögnarna ha makten i nyhetsmedia under många år. Och det gör han för att folket inte älskar sanningen. Folk älskar lögnen. Och därför så skickar han lögnjournalister till oss. Och då är det viktigt att vi som läser Bibeln är vaksamma, så vi inte tar in den lögnpropaganda som kommer genom massmedia. Utan vi lyssnar på vad det profetiska ordet säger. Och jag tror inte vi kan lyckas och vända trenden. Vi kan försöka rädda så många vi kan. Det var ju han som stod vid havet och det var miljontals musslor som hade slängts upp av havet på stranden. Och ett liten pojke, han stod där och plockade en mussla och slängde i havet. Och slängde en till och så slängde han en till. Och så kom en gammal farbror och sa, gör det, jag räddar de här musslorna så att de inte dör. Ja, men det finns ju miljoner här. Ja, men det hjälper ju för de här i alla fall. Så vi får väl rädda så många vi kan då. Försöka tala så mycket sanning vi kan. Och den som vill, den som älskar sanningen, han kommer att lyssna till oss. Och vi måste ju i alla fall möjlighet för människor att välja. Så låt oss gå på så mycket vi kan med sanningen. Där vi, när vi träffar människor, när vi skriver och när vi bloggar eller vad vi nu gör. Men jag tror inte vi kan vända trenden. Det är liksom, det finns en gudomlig makt bakom det här, för han vill att folk ska bli förvirrade. Han vill att folk ska bli bedragna. Han vill att folk ska gå emot Jerusalem för att bli dömda, för de inte älskar det judiska folket. Och då använder han Jerusalem som en berusningens kalk. De kommer att dricka den här kalken, försöka att attackera Jerusalem och säga att det ska bli huvudstad för Palestina. Och Vatikanen har ju gjort en överenskommelse för många år sedan med Arafat att de skulle dela Jerusalem i två delar. En kaka för Vatikanen och den andra delen för palestinska folket. Men judarna har ingenting med det att göra. Och sådana här grejer som man då försöker att, och man talar om att man ska dela staden i två delar och alla möjliga idéer som de har. Och det är Herren som vill att det ska vara så. För att det ska bli krig mot Jerusalem. Det kanske låter lite svårt i vissa öron att höra det här, men så säger profeterna. Om vi vill vara på en profetisk nivå, så måste vi lämna mycket av den humanistiska utbildning som vi har fått i Sverige. Folk Gud är en krigsgud. Det står i sången efter genomgången i Röda havet. Hashem ish milchama. Han är en krigsman. Den eviga är en krigsman. Ja, på hebreiska står det att han är en krigsman. Och han dödade farao och hela hans här i havet. Gud ville att de skulle dö. Och Israel sjöng lovsånger därför att alla dessa soldater hade dött. Det är ju väldigt tragiskt att en människa dör och att en själ går förlorad. Det är mycket tragiskt. Men det är väldigt bra att onda människor försvinner från jorden. De som inte söker det goda. Och i förra veckans parasha läste vi om att Herren såg att människornas alla uppsåt och tankar var allenast onda, står det. Men i hebreiska står det rak ra kol hayom. Bara onda hela dagen, så står det hebreiska. Jag tänkte, kan det finnas sådana människor? Herren såg att människornas ondska var bara ont hela dagen. Deras uppsåt och tankar var bara ont hela dagen. Och så säger våra mästare att så som det var på Noas tid, så kommer det bli igen. I den sista tiden. Och då tänkte jag, det kanske finns människor som är sådana nu. Men innan floden så var det väldigt många fler än vad det är nu. Jag tror det finns mer goda människor nu än vad det fanns precis innan floden. Men det står där att alla människornas uppsåt och tankar var enbart onda hela dagen. Då tänkte jag, men det måste ju finnas några som är sådana idag i alla fall. Och när man ser en 19-årig kille som attackerar en pappa och en mamma och knivhugger dem av hat, då funderar man på om det inte är den typen av människa vi talar om här. Och likadant de som sköt en mamma och en pappa som satt i bilen i Samarien, och de hade 4 små barn bak i sätet. Då undrar man om det inte är samma typ av människa igen som bara vill det onda hela dagen. Och jag tror att det finns sådana människor idag. Messias sa att det skulle komma igen innan han kommer tillbaka. Och Paulus säger också att i den sista tiden kommer det att vara en svår tid, för människorna kommer att vara väldigt onda. Jag har väldigt svårt, för jag bedömer andra utifrån mig själv. Och jag brukar säga så här. Jag syndar ofta genom att tänka för gott om andra människor. Men så säger jag så här. Jag föredrar att synda. Ja, jag blir lurad. De lurar mig på pengar och de lurar mig på alla möjliga saker. Och då blir min familj och mina barn lidande. Så då syndar jag ju. Jag lärde mig en sak i Mexiko. De sa, tänk ont så träffar du rätt. Finns ett uttryck i Mexiko. Nu är det även människa. Ja, jag tycker, usch, vilken kultur. Måste du tänka ont om de som du har runt omkring för att träffa du rätt. Ja, lever man i en kultur där det finns så mycket ondska då får man göra så blir man inte bedragen så mycket. Men jag säger så här, jag föredrar att synda genom att tänka gott om andra än att tänka ont om andra. Sen får jag Herren ta hand om det också då. Och därför har jag väldigt svårt att tänka att det finns sådana människor som är bara onda rakt igenom hela dagen. Men nu när jag är i Jerusalem och ser vad som händer så inser jag att det finns sådana människor. De människorna har förverkat sitt liv. De har inte rätt att leva. Och då kan jag faktiskt förstå de domar som Herren har låtit gå under världshistorien. När man läser i skriften, till exempel Sodom och Gomorra. Faraos här i havet. Och det står i en psalm. Lova Herren, ty han är god, ty han lät. Han utrotade folken från Kanans land. Han lät Og dö och hans folk. Prisa honom för han är god och hans nåd varar evigt. Vad är det för nåd att utrota dessa människor? Nåden är att de hade varit en plåga för världens invånare. Då är det nåden för dem som inte älskar hatet och döden. Bort med sådana människor från jorden. Så blir det lugnt på jorden. David, kung David, han var utsänd. Det var mycket märkligt. Han hade uppdrag och det är en väldigt svår bit i skriften. Kung David han samlade ju ett antal män som var rövare. Och han fixade till dem. Så de blev rätt inställning i livet. Men han utnyttjade de här rövarna då. Och skaffade sin egen lilla privatarmé. Kung Saul var ju kung då. Och det var ju så hett om öronen så David var ju tvungen att fly till Filisterna. Och så kom han till Abimelech som är en titel på en kung. Det var inte så att han var flera hundra år gammal. För det står om Abimelech på Abrahams tid. Men det var inte samma. Det är ju bara en titel på en kung ibland Filisterna. Och han var ju kompis med kungen där, David, kung David, eller den som skulle bli kung David. Och han gjorde strövtåg till de olika fienderna till Israel. Och så står det i Tanakh att David och hans män dödade alla män, kvinnor och barn. Och så kom han tillbaka till kungen. Den filistiska kungen. Han frågade, har du varit idag? Jag har varit där och där och där. Men han berättade inte exakt vad han hade gjort. Och han lät ingen överleva för att de inte skulle skvallra. Det var alltså kung Davids. Han var smord av Gud. Han var en messias, kung David. Han älskade Herren. Han gjorde Herrens uppdrag. Varför var kung David tvungen att göra dessa saker? Det var för att Salomo skulle kunna etablera sitt fredsrike på jorden. Gud skulle kunna etablera sitt rike på jorden. För dessa fiender till Israel var ett hinder för Guds nåd och Guds ljus och Guds frid som skulle komma sig. Men som Herren säger att när David ville bygga templet så sa han, du får inte bygga det för du har utgjutit mycket blod. Det var inte så att han hade syndat kung David utan han gjorde ett smutsjobb. Han tvättade toaletterna. För att folk efteråt skulle kunna njuta i världen. Och sen kom det här stora fredsriket under kung Salomos tid. När de ogudaktiga hade utrotats från det området. Så att om vi nu tittar i det perspektivet så är det faktiskt Guds nåd när de onda utrotas från jorden. Och att människan ska ju ändå dö. Så i det här fallet så är att man förkortar deras liv några år. Liksom det är redan kört för de här människorna. Så länge när de inte vänder om från sin synd. Gud ger människor möjlighet att vända om. Många gånger under livet. Men när man håller fast vid lögnen, håller fast vid ondskan, håller fast vid sitt hjärtas hårdhet, då kommer domen till slut. Och då är det nåd att domen kommer. Då blir de här ondska onda människorna utrotade från jorden och de rättfärdiga kan bestå i landet. Och det är det som gör att Gud vill att Jerusalem ska bli en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Jämväl över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Vers 2. Jerusalem kommer att bli belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Innan var den berusningens kalk. Det har alltså med tankar att göra. Man blir snurrig i huvudet av den här berusningen. Men nu kommer det till aktion. Alltså inte aktion, utan action. Handling, säger man på svenska. Nu händer någonting där man ska försöka lyfta Jerusalem inom citationstecken. Man ska alltså försöka göra någonting med staden. Man vill inta den. Man vill flytta på judarna så att det ska bli en palestinsk huvudstad. Man kommer att försöka göra det. Var och en, det står för alla folk, och jag undrar hur mycket Sverige ska ha del av detta. Och är Gud arg på Sverige så att han låter svenska regeringen vara pro-Palestina? De sätter sin tro till lögnen och stödjer lögnen och stödjer terrorister och stödjer judehatare och kanske själva judehatare. Är Gud arg på Sverige som tillåter en sån regering? Jag funderar på hur det ska gå för Sverige. Jag är mycket orolig för det här landet i mitt inre. Liksom. Vad händer? Var finns de rättfärdiga som står upp och tar över makten i det här landet? Och de som tidigare var rättfärdiga, de håller på med att tänka bara på mammon. Det är bara pengar som gäller i politiken idag. Det är inte rättfärdighet och sanning som är viktigt, utan hur man ska sköta pengarna, budget och såna grejer. Det är den avgud som styr i det här landet. Så jag undrar hur det ska gå för Sverige. Jag vet inte hur länge vi ska ha den frihet vi har nu. Men låt oss be så att Herren ger oss nåd. Men det kommer en dom över de här folken som går mot Jerusalem. Jag tycker den här profetien är så otroligt klar. Det finns ju många profetier som är svårförståeliga. Det är liksom poesi och svåra ordvändningar. Men Zakaria är väldigt klar när han skriver. Och jag funderar på de som har läst Bibeln och går emot judarna. Har de inte läst Zakaria? Jag förstår inte. Jag kanske inte läste Zakaria. De tyckte han var jobbig. De läste något annat. Va? Han är inte jobbig. Nej, man måste läsa de andra först. Då kommer inte fram. Okej, i alla fall. Var och en som försöker lyfta den ska illa sarga sig därpå. Det kommer alltså en dom över de folken. De folk som kommer att försöka skicka sina soldater, som jag förstår det, för att kriga mot Jerusalem. Eller på något sätt försöka ändra på det, att det tillhör Israel. Och alla jordens folk ska församla sig mot det. Alla jordens folk. Så svenskar kommer att stödja de arméer som kommer att försöka få Jerusalem till en palestinsk huvudstad. Det som jag tolkar i alla fall. På den tiden, vers 4, säger den evige: ska jag slå alla hästar med förvirring, vad det nu betyder, och deras ryttare med vanvett? Men över judahus, med andra ord judiska folket, ska jag upplåta mina ögon när jag bland hedna folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförstar säga i sina hjärtan: Jerusalems invånare är vår styrka. Judas stamförstar, det är ju ledarna för judarna. Stamförstar alltså. Ledarna, de judiska ledarna kommer att säga: Jerusalems invånare är våran styrka. genom den evige Sebaot, sin Gud. Underbart att judiska ledarna säger så. Det kanske är de politiska ledarna det talar om här. På den tiden ska jag låta Judas stamfursta bli så som brinnande fyrfat bland ved. Och så som eldsblås bland halmkärvar. Det ser ut som att det är soldaterna det talar om här. Så att de förbränner alla folk runt omkring. Både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska framgent trona på sin plats där Jerusalem nu är. Prisat vare Herrens underbara namn. Det ska inte lyckas det här. Attacken mot Jerusalem. Och sen verkar som att det är en tid då att Jerusalem kommer att det judiska folket kommer att bosätta sig i Jerusalem ordentligt. Och de här andra folken som attackerat och även araberna som bor där kommer inte finnas kvar. Och då kommer någonting väldigt, väldigt märkligt här i vers 7. Och framåt. Och först ska Herren ge seger åt judahyddor. För att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska tillräkna sig större ära än Juda. Troligtvis är det Judén det talar om här. Vilket kallas för de ockuperade områdena runt i Male Adomim och så här ner mot Jeriko. Det är Judén. Samarien är ju lite längre norrut, men Judén. Utanför den gröna linjen, alltså innanför den gröna linjen. De som är det som kallas för bosättare. De kommer att ge väldigt styrka i det här kriget då. Man ska ge seger åt bosättarna, Judas hyddor. Bosättarna i Judén kommer att få seger. För att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska tillräknas i större ära än Juda. På den tiden ska Herren beskärma Jerusalems invånare. Han ska skydda dem. Den skröpligaste, svagaste bland dem ska på den tiden vara så som David. Wow! Kung David. Och Davids hus, det vill säga, vad ska vi kalla det, politiska ledarna i bland judarna, ska vara så som ett gudaväsen. Så som den eviges ängel framför dem. Och jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Gud vill alltså döma dessa människor då. Ja, förgöra, ja. Det är inte så att alla folk i nationerna kommer att utrotas eller förgöras, utan själva de soldaterna, de arméerna som attackerar Jerusalem kommer att förstöras. Men, vers 10, denna ljuvliga profetia. Över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit eller genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom. Så som man håller dödsklagan efter ende sonen. Och ska bittert sörja honom så som man sörjer sin förstfödde. Ja, på den tiden ska Jerusalem hållas stor dödsklagan. Sådan den var som hölls i Hadad Rimmon på Megiddos slätt. Och släkterna i landet ska hålla dödsklagan var för sig. Davids hus släkt för sig och dess kvinnor för sig. Natans hus släkt för sig och dess kvinnor för sig. Se vad det är, de ortodoxa. Där skiljer man mellan män och kvinnor när man ber. Levis hus för sig och dess kvinnor för sig. Simis släkt för sig och dess kvinnor för sig. Vad är det för fyra olika här? Vi kan säga Davids hus, det är alltså de politiska ledarna. Natans hus, det är profeter. Profeterna. Levis hus, det är leviterna och prästerna. Simeis släkt, det är de skriftlärda. Så och alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig. Det här är ju inte när Messias kommer tillbaka. För det står att han ska utgjuta en nådens och bönens ande över dem. Och det behövs ingen nådens och bönens ande om han nu skulle komma. För det är ju anden som gör att de ser, får uppenbarelse om honom som de har stungit och genomborrat. Och då kommer man hålla dödsklagan när man inser att det var han som var här som är Guds Messias. Och det kommer att skapa liksom en hel en andlig väckelse i Jerusalem. Där man ropar till himlen att sänd din Messias, han som var här. Förlåt oss för det vi gjorde. Att vi inte har trott på honom. Täckelset kommer att tas bort genom den här anden som utgjuts över Jerusalems invånare. Och det som händer i Jerusalem, det händer runt om hela jorden. Om du upplever nöd just nu så är det för att det är nöd i Jerusalem. Speciellt när man är pånyttfödd och man inkopplar andligen direkt till Israel. Man är inympad i det himmelska Israel. Man är en del av Guds folk, det stora Israel. När man är pånyttfödd. Ibland folken. Trots att man inte är jude så tillhör man det himmelska Israel. Och då det som händer i Jerusalem, det påverkar andligt sett. Först de som är Guds barn och även andra folk. För Jerusalem är Guds, det är naveln, står i Hesekiels bok. Jerusalem är världens navel. Det som händer där, det påverkar hela kroppen. Så när det blir en ande över Jerusalems invånare, då kommer det kommer att bli en väckelse över hela jorden. Att man vänder sig till Herren och även till hans Messias, som jag förstår det. Två saker jag kan nämna här ett ögonblick. Två saker, det står den enda sonen och den förstfödde. Här har vi två begrepp. Yachid och Bechor på hebreiska. Den enda Yachid och den förstfödde Bechor. Där har vi två benämningar på Messias. Han kallas för den enda och han kallas för den förstfödde. Behor. Och det är precis så som han uppenbaras i de messianska texterna. Först kommer han som den enda och sen kommer han som den förstfödde. Därför så kallas han för Guds enda son. Ty så älskar Gud världen att han utgav sin enda son. Nu är det inte bra att översätta enfödde, för det står inte så på hebreiska och inte på arameiska heller, utan det är lite synd att grekiskan använder ordet född i den bemärkelsen. För det stämmer inte riktigt med originalspråket. För Johannes var inte grekiskt från början. Och det var Yeshua som talade. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Och där måste det hebreiska ordet yachid vara. Och det är samma ord som är här. Om du tittar på de hebreiska översättningarna från Johannes. Så använder båda som vi har. De viktigaste översättningarna som finns på hebreiska, som översatts från grekiska. Johannes 3:16, det står Yachid, Guds enda son. Och det är inte en född. Ordet född är inte bra, det är ingen lycklig översättning. Det har kommit massa olika lustiga tolkningar i den kristna världen att han är en född av Gud liksom från världen, från evighet och inte född. Han är född och inte skapad och sådana saker. Det är som tolkningar som bygger på den grekiska översättningen. Och när man bygger tolkningar på översättningar, då kommer man fel. Hebreiskan talar inte om förstfödd eller enfödd. Ordet född finns inte med. Utan Guds enda son. Och han var Guds enda son efter han föddes av en kvinna. Som ängeln säger, ande kommer över dig och därför ska det den heliga varelse som föds kallas. Han ska heta Guds son. Så en Guds, när du ser ordet Guds son i Bibeln, så är det alltid fråga om en människa. Guds son är alltid fråga om människa. När det talas om Guds söner så kan det vara både änglar och människor. Men när det talas om Guds son i singular, så är det alltid frågan om en människa. Och Yeshua var inte Guds son förrän han föddes. Och jag gick igenom alla ställen igår som talar om son i de apostoliska. Jag försökte att gå in på hela Bibeln, men det var vid 2500. Och det, det skulle ta lite för lång tid. Men jag gick ner genom alla de 250 ställena där det talas om son i de apostoliska texterna. Och kom till den slutsatsen att det finns inga bevis för att Yeshua ska ha varit Guds son innan han föddes. Och där har man alltså blivit indoktrinerad av en tanke att Gud var liksom i himlen då. Och så säger han till sin son: skulle du vilja åka ner till jorden och rädda människorna? Det är liksom den idén man har fått intutad i den kristna världen. Och den är väldigt långt från biblisk uppenbarelse. Ordet Guds son har att göra med en människa som är född av kvinna, som det står i Galaterbrevet 4:4. När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna. Så från och med att han föddes så kallades han för Guds son. Och det har med uppgift att göra, det har med kallelse att göra, det har med den koppling som den människan har med en himmelsk, vad ska vi kalla det, själ eller himmelsk. Det finns någonting i de högsta himlarna som är en del av honom liksom. Som fanns redan innan världen skapades. Men det liksom fanns en koppling där då. Men därför så kallas han, från han föddes till han dog, så är han Guds ende son. Ende
och unike son.
Ja, ende och unike. Han är ensam i sitt slag. För det finns ingen annan som han. Fanns ingen annan som han. Varför var han så unik? Därför att han inte hade synd. Han var som Adam innan syndafallet. Dock likadan i kroppen som Adam efter syndafallet. Men i sin själ och inåt var han fullkomligt ren, oskyldig och syndfri. Och därför så var han unik i sitt slag. Så när han gick här på jorden, innan han for till himlen, så fanns det två typer av människor i världen. Syndare och en syndfri. Därför kallas han för Guds ende son. Jag menar, när Gud säger till Abraham: gå och offra Isak, din ende son. Och det är ordet Yachid, precis samma som här. Samma som i Johannes 3:16. Din ende son. Hade inte Abraham någon annan son då? Abraham hade ju Ismael. Så det var inte Abrahams ende son. Hade Gud andra söner när Yeshua gick här? Visst hade han det. Ni är mina barn, ni är mina söner, säger han till Israels folk. Men när han tar Guds ende son, då är det alltså en speciell, en utvalde. I det här fallet var det Saras son då, som var den utvalde. Men det fanns ju en annan. Det fanns andra Guds söner på jorden på den tiden. Men Yeshua är Guds ende son i sitt slag. Från och med uppståndelsen så blir han först född. Behor. Och så står det förstfödd bland många bröder. Och där är han inte ensam längre som unik. Därför kallas han för den förstfödde. Och där står om det här, vi läste om det i Zakaria. De ska hålla dödsklagan efter den ende sonen, Yachid. Och de ska sörja den förstfödde. Här har vi de två stadierna som Yeshua gick igenom. Från födseln till döden, då var han Guds enfödde eller ende son. Från uppståndelsen så var han den förstfödde bland många bröder. Och då är han inte unik längre på det sättet. Utan han kunde reproducera sig i uppståndelsen. För innan uppståndelsen så kunde han inte reproducera sig. Den typen av människa dog. Yeshua tog synden. Han dog på träet. Tog Adams synd. Är den sista Adam. Den människan dog. Och så skapades den nya människan. Så står att den är skapad. Det står på flera ställen att den nya människan är skapad. I uppståndelsen så var det en ny skapelse. Och därför säger Herren enligt Apostlagärningarna 13: du är min son, jag har idag fött dig. Och det är vid uppståndelsen som det sägs. Och då är det inte en unik son på det sättet att han inte kan reproducera sig. För det blir söner till honom. Det är fantastiskt att den som föds på nytt får samma liv och, vad ska vi kalla det, den nya människan, uppståndelsemänniskan kommer in i oss när vi föds på nytt, och det är Jesuas uppståndelsemänniska. Och därför han är den förstfödde bland många syskon, bröder. Och det är de två typer av de två typer av Guds söner som vi har i Jesua. Och det ser vi i Romarbrevet 1. Romarbrevet 1. Paulus, Jeshua, Messias tjänare, kallad till Shalech, apostel, sändebud, avskild till att förkunna Guds evangelium, eller glada budskap, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i avskilda skrifter eller heliga skrifter utlovat. Evangelium, goda nyheter om hans son. Och så kommer vi se de här två sakerna in här. Vilken så som människa i köttet är född av Davids säd. Där är han Guds son när han föddes i köttet. Då är han Guds enda son. Yahid. Och så som helig andevarelse är med kraft bevisad eller bekräftad eller proklamerad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från de döda. Ja, evangelium om Yeshua Messias vår Herre. Här har vi den andra nivån av Guds son. Han var Guds son. Han var Guds enda son. Från födseln till döden. Från uppståndelsen så är han en annan form av Guds son. Och där har han ett oförstörbart liv. Och det livet får de del av som tar emot hans effekten av hans död uppståndelse. Och där är inte bara en, utan här är många, 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 många. Jag tror och hoppas att alla här har del av det livet. Jag tror det. Prisa var Herren för det. Och det kommer uppenbaras för Israel när det står här att de kommer att gråta för honom och klaga för att han, man kommer att inse att den som var här, det är ju han. Man kommer att gråta för den ende och den förstfödde. Men då är det är ju då som Josef ger sig till känna för sina bröder. Jag vet inte hur mycket vi som det har klarnat för oss här, att vi är inne i spurten, finalspurten nu. Och jag vill lägga fram en hypotes. Och ni får göra vad ni vill med det. Ni får kalla mig för villolärare vad ni vill. Men testa det. Om det är sant att de här tre vittnena som vi berättade om tidigare. Alla känner kanske till de tre vittnena om Messias tillkommelse. Som jag pratat om. Ska vi ta dem lite snabbt?
Tre
vittnen. Som talar samma språk om när Messias kommer tillbaka. Första vittnet är att solen ska förmörkas och månen ska vändas i blod, som profeten Joel säger, innan Herrens dag kommer. Och då måste det synas från Israel. Först en solförmörkelse och sen en månförmörkelse. Och det sker inte förrän år 2027. Då kommer en solförmörkelse. I Jerusalem man kommer att se den. Solen vänds i mörker. Därefter måste månen vändas i blod. Och det sker den 31 december 2028. Märklig natt. Varför just den 31 december? Det har ju inget med Bibeln att göra, men det har med den romerska att göra. Därefter kan Messias komma. Så från och med år 2029 kan han komma, eller det vittnet. Om det nu är ett sant vittne eller ett falskt, det kan man ju fundera på. Det andra vittnet säger att 2 dagar efter Messias första ankomst så kommer hans andra ankomst. Det vill säga 2000 år senare. Han ska om 2 dagar göra oss levande och på 3:e dagen ska vi leva inför honom. Hesekiel 2. Nej, vad säger jag? Hosea 6 och 2 var det. Så när han var här då var det ungefär mellan år 27 till år 30-31. Om vi tar lägger till 2000 år så blir det 2027 till 2030-31. Och det är samma datum där som solen och månen. Det är andra vittnet som talar om samma tid ungefär. Det kan vara ett falskt vittne så du får bestämma om du vill tro på det eller inte. Sen finns det tredje vittnet som är intressant. Och det har med jubelåren att göra. Och jag vill lägga till rätta för det har spridits en lära här i Sverige nu att det skulle vara jubelår detta året. Och jag vill på bestämdaste sätta mig emot det. För det har ingenting med landet Israel att göra. För jubelår måste räknas utifrån jordbrukscykeln i Israel. Nu tror jag visst att Gud kan besöka sitt folk och världen var 50:e år eller 49:e år. Som vissa uträkningar har gjort om man tänker 1917, 1967 och så där vidare så kommer det då. Jag vet inte hur exakt man räknar det. Men det som är viktigt i det här det är att vara marknära, Israels marknära när man uttolkar skrifterna. 1881-82, hösten 81 till hösten 82, då gjordes den första aljan i modern tid. Året därpå utlyste rabbinerna att man skulle börja räkna sabbatsåren igen. Ni vet ju att när man sår och skördar i landet Israel, var sjunde år ska man låta landet vila enligt Toran. Och det kunde man inte göra utanför landet, för det gäller ju bara för landet. Det är massor med bud som bara gäller för Israels land. Men nu när man organiserade den första aljan, ett organiserat uppgående till landet, man gjorde immigration, så sa rabbinerna, nu har vi börjat igen. Nu börjar vi räkna igen. Och man hade alltså inte räknat på tusentals år. För nu skulle man vara tvungen, efter 7 år så var man tvungen att låta landet växa av sig själv. Och inte så, inte skörda var 7 år. Då började man att räkna igen sabbatsåren, det vill säga årsveckor. Och när då måste man ju efter 7 årsveckor, då är det ju jubelår, det 50:e året. Där är jubelåret. Nu kan man inte fira jubelår, man kan inte uppfylla budet om jubelåret eftersom inte 12 stammar bor i Israel. Men man kan räkna jubelåret. Vilket man gjorde också under Esras tid och under andra templets tid. Då var inte heller stammarna i landet. De 10 stammarna hade gått förlorade. Men man räknade ändå jubelår utan att uppfylla jubelåret. Och om man då börjar räkna 1882 till 1883, hösten 82 till 83, det är år 1 på första årsvecka. 7 år senare blir det ett sabbatsår, då man inte får så inte skörda utan låta det växa av sig själv och äta det som finns. Om man räknar 7 sådana årsveckor så kommer man året efter fram till det 50:e året som är ett jubelår. Det var 1931 och till 32. Hebreiska året 5692. Hösten 1931 till hösten 1932. Det var ett jubelår. Och nu var det också första året på nästa årsvecka. För när det blir jubelår så gör man inte ett uppehåll i årsveckberäkningen. Precis som när vi firar vi ska inte blanda in sabbaten nu. Vi tar det så. Det 50:e året är också det första året i nästa jubelårsräkning. Vilket innebär att jubelåret kommer vara 49:e år. Inte var 50:e år. Jubelåren kommer var 49:e år. Så nästa jubelår var 1981. på hösten till 82 på hösten. Och följande jubelår, det blir 2029 till 2030. Och det är det tredje vittnet. För jag är övertygad om att Yeshua kommer när det är jubelår. Om det nu är så att han kommer 2029 eller 2030, då har vi 14 år kvar nu. Vi har precis haft ett sabbatår i Israel. Vår trädgård såg ut som jag vet inte vad. Efter några månader så kunde inte Hanna gå ut i trädgården, för hon tyckte det var så fruktansvärt med all dessa ogräs. Vi kan ju inte riva upp ogräset hela året. Man ska låta marken ligga ju. Så till slut, de här små palmerna vi hade, de syntes inte av alla kaktusar och ogräs som fanns. Tistlar och sånt som hade växt runt omkring. Och så fort Rosh Hashanah var över, jag var i Amerika då, så berättade Hanna att hon hade gått ut i trädgården och hade varit där en dag och dratt upp allt ogräs. Nu ligger allt ogräs jämte där, och det är snyggt i trädgården. För nu var det sabbatsåret slut. Så nu är vi i en ny årsvecka. Det här är första året i en sjuårsvecka som vi är i nu. Och det är alltså två sådana sjuårsveckor kvar till jubelåret. Vi har 7 och 7 år kvar. Om man läser om faraos drömmar, så står det Miketz. Det är en av parasharerna som heter Miketz, som betyder i slutet, vid änden. Och det var när Josef var i fängelse. Så drömde ju överste munskänken och överste bagaren, drömde varsin dröm. Och de drömmarna talar om Messias död och uppståndelse. En blev hängd, en blev upphöjd. Död och uppståndelse. Det nämns som vinbägaren 4 gånger. 4 bägare, det är Pesach. Det finns massor med detaljer i de här två drömmarna som talar om Messias död och uppståndelse vid Pesach. Och så säger Josef, kom ihåg mig när du kommer till farao. Kom ihåg mig när du kommer in i ditt rike. Och så glömde han honom. Och så tar det 2 år. Och så står det Miketz. I slutet av 2 år så har farao en dröm. Ser ni det? Messias död och uppståndelse. 2 år motsvarar 2000 år. Och sen kommer i slutet, vid ändens tid, så drömmer farao. Och drömmarna upprepas 2 gånger. Och Toran tar mycket tid med drömmarna. Och då kan man ställa sig den frågan. Om det här var bara för den tiden Egypten för många tusen år sedan. Varför är Toran så intresserad av att tala om faraos drömmar om igen? Och det talas om ändens tid i sammanhanget. Och det är flera gånger det här ordet Ketz finns i texten som talar om ändens tid. När farao vaknar så är det också det här ordet Ketz. Vad i Katz tror jag det står på hebreiska. Som är ett ordlek om ändens tid. Och då säger jag att Gud ger oss lite nycklar här som säger att i ändens tid kommer det bli likadant som i Egypten under de här 14 åren. Först kommer 7 överflödiga år och sen kommer 7 nödår. Och jag tror att de 7 sista nödåren motsvarar den sista veckan i Danielsynen, den sista 7-årsperioden. Som många kristna kallar för den stora vedermödan. På 7 år. Och då har vi i så fall 7 år kvar till den. Och sen är det 7 års väldigt svår nöd. Och i mitten av den så kommer den falske messias att sätta sig i Guds tempel i Jerusalem. Och säga att han är Gud. Och det har vi alltså 10,5 år kvar till dess. Om det nu stämmer det här. Om det nu stämmer. Men jag måste lägga fram det för att är det sant? Är det inte sant så kan det vara bra att vara förberedd ändå. För skulle det hända då har liksom mentalt så har vi förberett oss. I så fall har vi 14 år kvar till Yeshua kommer. Ungefär. Vad ska vi göra den här tiden? Och i så fall, säger jag flera gånger. Så kommer Josef att uppenbara sig om 9 år. För judarna. 7 års överflöd i Egypten. Och Josef, han var ju kung då. Han var den nästa efter farao. Han hade ju kunnat skicka bud till sin pappa i Israel och säga att jag är här, jag lever. Varför gjorde han inte det? Det fanns en plan med att han skulle vara tyst. Messias får inte predikas för judarna än. Han kommer själv att uppenbara sig. Och när han gav sig till känna för sina bröder så fick det inte vara några egyptier i närheten. Ut med alla egyptier! Och så står det, fanns inga egyptier närvarande när Josef gav sig till känna för sina bröder. Och så visade han sin omskärelse och pratade på hebreiska med dem och sa, ni Josef? Ja, Josef, era bröder som ni sålde, var inte ledsna, för Gud har gjort det här, för han vill frälsa många hedningar genom att ni sålde mig. Var inte ledsna för att ni förkastade mig, för det har gett frälsning till hedningarna. Så, och det var faktiskt 9 år efter han hade blivit upphöjd. Eller hur? Han blev upphöjd, det var 7 års överflöd. Sen kom bröderna första året. Och då var det, kom och köpte säd, men han gav sig inte till känna första året. Och sen andra året kom de. Och då gav han sig till känna för dem. Så det var alltså 9 år. Och om det är så nu i sittartiden, om ifall att, så skulle det vara 9 år kvar innan Yeshua ger sig till känna för det judiska folket. Vad ska vi göra nu då? Ja, vi har 7 år på oss nu av överflöd. Jag vet inte om det är andligt överflöd, om det är fysiskt, att det blir bra ekonomisk produktion eller matproduktion på jorden. Jag vet inte. Jag håller på att fundera och behöver det här. Men en sak jag vet är att tiden är kort och att jag måste göra det som är viktigt den här tiden. Det som är högt på Guds prioriteringslista, inte det som ger mig nöje. För då finns det inget kvar. Då har jag inte olja kvar de sista 7 åren. Det gäller för mig att söka Gud och fråga vad han vill att jag ska göra den här tiden. Så att jag är beredd att kunna stå rak när människosonen kommer. Och det är en sak som oroar mig. Jag vet inte om hur mycket jag ska berätta om det här. Men jag tror ändå jag ska ta upp det. Jag är inte rädd för att folk ska komma med en pistol och skjuta ner mig. För det klarar man ju. Man dör ju, men sen har vi uppståndelsen. Det är ju inga problem. Jag är ju säkrad. Om någon skjuter mig för att jag tror på Messias. Och inte vill konvertera till islam eller något. Jag är inte rädd för det. Det som hotar mig. Det är om jag skulle ändra mitt tänkande. Och förneka min mästare. Det är farligt. För den som förnekar Yeshua inför människorna, honom ska fadern förneka inför Guds änglar i himlen. Det finns planer på jorden att genom kemiska substanser ändra områden i hjärnan så att folk ändrar sitt tänkande. Jag såg en film på nätet som var stämplad som hemlig ifrån USA, där man pratade om att man kunde gå in i en del utav hjärnan där den religiösa känslan finns i hjärnan och på något sätt skapa en kemisk substans som kan dämpa den religiösa niten hos människor för att stävja talibaner och andra religiösa fanatiker så att de inte bedriver terrorism på det sättet. Och det USA jobbar med det här. Jag vet inte hur långt det har kommit ut det här. Med andra ord, man ska kunna ändra folks religiösa eld.
Man ska kunna göra det på 1 eller 2 eller miljoner
ja, och då så
talibaner.
Nej, men det var ju bara ett exempel. Talibaner och terrorister. Om du tar en terrorist som vill mörda människor för sin tro, och så injicerar du en spruta i honom, så blir han neutraliserad. Då har han inte den här starka religiösa känslan längre. Det är väl ett bra sätt att bli av med terroristerna i världen.
Det är som lobotomi, eller?
Och då kan man fundera, kan det gå över till de som tror på Yeshua? Och jag tror, om jag får vara lite spekulativ som jag varit nu sista halvtimmen. Men ni får ta det som ni vill. När den här Jag tycker jag är rolig. Den här sjukan som var nu för lite sen.
Fågelinfluensan?
Nej, inte fågelinfluensan. Den här. Nej, ännu längre tid. Som folk är vaccinerade för i Sverige. Svininfluensan som är en bluff. Det var inga Mexiko som dog av det. Dels tror jag det ligger pengar bakom, för de som säljer medicinen behövde pengar. De som producerar den medicinen var liksom... Då hittar vi på en lögn, så tror folk på det, så har vi massor med inkomst på det. Men jag tror också det var ett sätt att se hur folken reagerar. Om de tar vaccinationen eller inte. Hur svenskarna är lydiga eller inte. Om de böjer sig för de här lögnerna som sprids ut, så har vi makten vid folket genom sprutor. Där är jag lite orolig. Låt inte vad som helst sättas in i din kropp. Och det finns väldigt sofistikerade saker nu för tiden som inte vi känner till, där man berövar människors frihet. Jag bara slänga ut med lite grejer så att vi ska vara vaksamma, inte att det ska skapa fruktan, utan var vaksamma. Se till att du har ett levande böneliv. Se till att du läser din bibel varje dag. Se till att du inte tror på allt vad som spys ut i massmedia, utan var vaksam, ifrågasätt och håll dig nära Hashem, håll dig nära hans messias. Se till att din lovsång är levande. Se till att du inte svalnar. Alla kommer att somna. Alla 10 jungfrurna somnade ju, men det var en tid som alla vaknade också. Och då var det 5 som hade olja. Och jag under de här 7 åren vill se till att jag fyller min tank så mycket med andlig överflöd, så att trots att det kommer bli svåra tider och kanske till och med bli attackerad på ett eller annat sätt, så kommer de inte att kunna, det kommer inte att kunna hindra min kärlek till den evige och min trohet till Yeshua Messias. Det är så jag upplever det, att jag vill använda den tid som vi har kvar nu att leva nära och brinnande Herren, så att inte jag svalnar innan han kommer. Jo, i det här så kan vi, det är viktigt att vi inte tar beslut utifrån fruktan, utan att vi gör det av tro och övertygelse. Och så finns det ju ett löfte i 1 Korinthierbrevet 10:13 att vi kommer inte att bli frestade över vår förmåga. När Herren låter prövningen komma, så ger han också oss kraft att kunna hitta en utväg. Och vi är olika människor, en del klarar mer tester, en del klarar mindre. Och Gud kommer att låta oss testas var och en i vår trohet till honom och hans messias. Men han kommer inte att låta oss testas över våran förmåga. Och det är ett underbart löfte som man bör lära sig att pränta in i sitt hjärta. 1 Korinthierbrevet 10:13. Gud är trofast. Han kommer inte att låta oss bli testade eller prövade över vår förmåga. När han låter frestelsen eller prövningen komma, då ger han också en utväg så att vi kan härda ut. Det är jätteviktigt att ha den här förtröstan på våran himmelske far i den här situationen som vi lever. Men det som vi måste vara noggranna med är att sköta vårt andliga liv i den här situationen.